Det är fredag och fredag betyder nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Alvarnäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och den här veckan kan man säga att vi har den stora föräldrar fixar veckan.
Livet, Jessica. Livet.
Ja. Normalt sett så är det ju barnfixarveckan. Det är ju liksom året om, skulle jag säga. Men just den här veckan så handlar det om att vi ska liksom fixa för eller efter våra föräldrar, kan man säga. Ja. Och jag är lite stukad. Jag är trött som ett as, rent ut sagt. Jag sitter i en hotellsäng i Östersund just nu. En sån här jättestor kudde har jag bakom mig. Det är ganska skönt. Så det kan hända att jag liksom somnar under podden, Lovisa, för att jag har bara sovit typ 3 timmar, håller på att packa ihop min mammas hem då i Östersund, för att hon äntligen nu ska flytta till Stockholm. Men hon är ju väldigt orolig, så att hon kan ju inte hjälpa till så mycket, eller inte alls faktiskt. Så hon ligger liksom och pekar och berättar vad hon vill ha med nu och vad hon vill ha med sen när vi ska köra hit med ett flyttlass. Och så håller jag och min syrra på och packar och slänger och rensar och grejer. Så jag är helt slut alltså. Och vad är det du håller på att fixa med?
Ja, jag ska åka med min syster. Alltså det här blir också så här systerveckan.
Ja.
Jag och min syster ska åka till Skåne, till Österlen och skriva på papper för försäljningen av min pappas hus på Österlen. Vi har sålt huset och nu ska vi liksom skriva mäklarpapper, lämna över nyckeln och ta farväl av min pappas älskade hus.
Åh, hur känns det då?
Jag var där i februari. Jag åkte ner dit så jag ville se, bara ett par dagar efter att min pappa gick bort. Jag ville se huset, jag ville förstå. Han dog i det här huset, som vi har förstått det. Jag tog farväl då, men för min syster så är det här hennes stora möjlighet till att ta farväl av huset. Hon gjorde tillsammans med mina andra syskon den stora rensningen och slänga skiten, sälja av och så vidare, möbler och sånt. Men jag känner mig ganska så mycket som så här, att hon och jag gör den här resan tillsammans. Och när hon frågade mig så tänkte jag så här, titta i kalendern, kan jag få till det? Ja, det går, vi åker. Och jag kan säga att det var väldigt många år sedan som hon och jag tillbringade ett dygn tillsammans utan barn i närheten. Så jag liksom kan känna att det är så här positivt att hon och jag får ett systra dygn tillsammans. Så jag försöker liksom se på det på det sättet. Men det är så tillfredsställande, och det här känner du säkert igen, Jessica, att checka av från projekten som måste göras. Alltså det här är så stort delmål i den här säkert 2 år långa processen att göra klart efter ett dödsfall. Så att det här är ett av 2 boenden som vi får ordning på nu. Så skönt.
Gud, alltså Jenny och jag tänkte faktiskt på det igår när vi höll på, att man faktiskt, innan man blir för gammal så att man inte kan längre, ska bara rydda upp i alla grejer själv så att ens barn inte behöver göra det. För att det är ett helt liv, det lämnar liksom efter sig väldigt mycket, oavsett om man har gått bort eller om man fortfarande lever och ska flytta liksom och flytta till ett boende, vilket betyder mycket mindre plats, mycket mindre egna möbler och sådär. Man samlar på sig så mycket. Så nu kör vi liksom hennes lilla lägenhet, men hon har ju ett förråd till lägenheten och sen har hon ett externt förråd som har stått ända sedan vi sålde vårt hus i Östersund. Och det är ju, ja, det är ju slutet på 90-talet liksom.
Där står är det här din grejer. Mamma vi pratar om, ja, Jessica, som har förråd?
Jag vet. Så hon sa det också. Jaha, det här har du ärvt av mig. För min syrra är mer så här. Hon bara, det här slänger vi. Och jag bara, nej. Och mamma bara, nej, det där ska vi inte slänga. Vi vill inte slänga något, vi är två små hamstrar. Och Jenny bara bort, helt osentimentalt.
Det är så det måste vara, det är den dynamiken som måste finnas.
Ja, men egentligen så, vi har faktiskt bestämt redan att Jenny då ska åka upp med min andra syra Jonna, som bor i Norge, och göra färdigt hela lägenheten nästa vecka eller veckan därpå. Och jag får se, men just nu känns det inte som att jag kommer att åka med då, utan jag kanske fixar för mamma på plats i Stockholm istället när de är borta. För då får de bara, nu har jag fått vara här och se vad jag absolut inte vill att de ska slänga, och sen får de bara köra hårda rensen liksom. Det är nog bättre.
Du var den som pimpar det nya boendet istället.
Ja, exakt.
Piffar.
Det har vi ju redan försökt göra lite grann. Vi hade ju också kaoset, du vet. Det var ju Black Friday, så det var ju kaos på Ikea och i Barkarby där vi var och skulle handla på Elgiganten och sådär. Det var så otroligt mycket folk. Men då var vi tvungna, för vi hade så bråttom. Man har bara en vecka på sig när man ska flytta in i ett boende i Stockholm. Så att vi var ju tvungna att fixa allt innan vi skulle åka till Östersund. Vi åkte runt som små äckorrar och bara, vi tar det här. Det har varit så stressigt. Jag känner mig som en urvriden trasa. Verkligen. Men ja, det var det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Jag försökte komma igång och träna i alla fall. Jag har varit en gång hos Andreas och hade världens träningsvärk i benen efter det. Så att vi är på god väg att bli starka i bena, kan jag säga. Och sen har jag faktiskt lyckats springa en gång på löpandet på gymmet. Och det gick bra. Det var inga problem. Oh. Vet du vad skönt det var? För då kände jag så här, men gud, nu kan jag liksom köra lite konditionsträning också. Så behöver jag inte helt vara under isen när jag tänker försöka spela basket igen efter jul. Så det var jätteskönt. Jag sprang allmänhetsintervaller, blev supertrött och flåsade som en blåsbälg och hade noll kondis. Men det var ändå så skönt efteråt. Bara yes, gött.
Så tillfredsställande. Och att få känna sig kapabel.
Ja, verkligen. Och vet du vad jag ska göra idag? Nu när vi har packat liksom färdigt för dagen. Och det är det sista vi kommer hinna göra, för imorgon ska vi resa med henne då. Men jag har blivit uppgraderad på hotellet, väldigt härligt, till en svit. Och jag har en egen bastu på rummet.
Oh, when in Norrland.
Ja, så jag kommer, när jag är färdig idag, då blir det liksom knäcka en corona, sätta mig i bastun och så bara så här, puh, det var i alla fall en liten bit avklarad. Och det kommer vara väldigt, väldigt skönt.
Lägga en ansiktsmask, skrubba benen.
Ja, nu hade inte jag med mig något sånt, vet du. Så att det blir
du hinner in på H&M. Du hinner ja. In.
Ja, jag kanske får undan med det, helt enkelt. Men du har ju haft en intensiv vecka, eller hur?
Alltså, det känns som att jag måste säga upp mig från mitt daytime-jobb. Jag har fullt sjå med att testa mig. Och, nej men alltså, vad har jag försatt mig i? Jag har ju då hängt med en tysk tjej som heter Lilly, som är någon typ av forskningsassistent, som jag har förstått det, på GH.
Mm.
Och hon är den som genomför alla tester på knän. Hon är värsta proffset på den här mycket, mycket märkliga maskinen som jag pratade om i förra veckans avsnitt. Isomed 2000 heter den. Och när jag ska beskriva den här maskinen, när jag ska klättra upp på den, då känns det som en trippel. Det känns som att jag ska upp i en tandläkarstol. Och sen råkar det också vara ett rymdskepp och en tortyrkammare. Allt i ett litet fantastiskt kinderägg. Det är olika typer av plug-ins. Och jag har då fått ha två stycken olika typer. Det ena, då gör man en plug-in så att maskinen blir en kombination av benspark. Alltså att man lyfter upp fötterna uppåt och tränar framsida lår. Men man kan också dra hälarna neråt. Och då blir det en baksida lårmaskin. Så på vägen upp, benspark, på vägen ner, lår curl. På vägen upp, benspark. Det är fruktansvärt jobbigt. På ett vanligt gym, då är det ju antingen en bensparkmaskin eller en lår curl-maskin. Ja. Så man får ju ändå vila varannan gång man ska upp eller ner. Samtidigt så är man fastspänd. Och det är det här som är tortyren. Man är fastspänd över axlarna, tryck neråt. Man ska sitta med höften bak, långt in i vinkeln. Här går det inte att lyfta rumpan och sitta och fuska lite för att hitta en bättre vinkel. Man är fastspänd under benen. Två stora, alltså det är som en långt rör. Och så är det spännband och så är det skumgummi. Och det mest jobbiga av allt, det är ett riktigt hårt bälte rakt över låret, vilket stryper i princip all syre. Alltså min fot, jag får 1000 myror i foten. Mitt lår, det bultar så mycket. Jag får så lokal feber i låret. När jag hade gjort halvvägs igenom ena benet, för man ska göra ett ben i taget. När jag var halvvägs igenom det första benet, då ångrade jag. Jag ångrade allt.
Nej,
jag bara, nej, jag vill inte vara med längre. Kan jag aborta det här? Så jag bara, nej men Lovisa, nu har du gett dig in i det här. Så jag satt och hade en sån här inre förhandling. Och så bara, please can you release some of the pressure just for 30 seconds? Alltså, hon bara, okej, släpper lite grann, får lite syre. Och sen bara, nej, nu fortsätter vi dra åt så hårt så in i Norden.
Åh, fy Fabian.
Och den andra pluginen, då gör vi om den här stora tortyrkammar slash rymdskepp slash tandläkarstolen till en benpress. Och då är det en traditionell benpress, men det är jobbigt när man pressar. Och det är jobbigt när man håller emot ner. Och det är jobbigt när man pressar. Alltså det är så jobbigt. Alltså ja, herregud. Och jag tror att det är för första gången i mitt liv att jag har fått träningsverk i rumpan av att köra benpress. Jag tycker att benpressmaskinen på gymmet, den är mest jobbig i framsida lår. Men det var så djupa benpressar och man skulle pausa och hålla max 5 sekunder. Allt vad man kunde statiskt i 5 sekunder. Nej men, alltså min rumpa, den var stenhård. Den var så aktiv. Den satt 2 decimeter högre upp. Så det är de maskintesterna som jag har jobbat med. Och sen har jag gjort kroppsviktstester på den här kraftplattan som jag pratade om. Det är en platta monterad nere i golvet som mäter typ all tryck som jag lägger på foten. Om det är på lilltån, om det är på stortån, om det är på hälen. När jag landar, jag skulle hoppa från 30 centimeter låda ner. Och jag säger till Lily, this is why I don't do crossfit. Hoppa från den där jädra lådan.
Och som sen du hatar.
Som jag hatar. Och sen var det 3 skivstångsövningar. Och egentligen var de här kroppsviktsövningarna, det var knäböj, det var utfall, det var sidoutfall. Det var hoppa ner från låda på 2 ben, hoppa ner från låda med 1 ben. De var inte svåra. Det var inte jobbigt, det var bara att följa instruktionerna. Det svåra, det var att alla de här övningarna så skulle man sätta händerna som, kommer du ihåg, Sally Santesson.
Känner igen det, vad var det?
Ja, det är den här komedikaraktären på SVT. Hon heter Maria...
Ja, Maria Lundqvist.
Maria Lundqvist. Man skulle sätta liksom händerna uppe på bröstkorgen. Precis, ja, under bröstet. Jag bibliotekarien med handväskan över axeln. Just det. Ja. Man skulle fixera sina händer där uppe. Så att händerna skulle vara fixerade runt revbenen på sidan av kroppen. Och samtidigt då hoppa 30 centimeter ner från en sån här liten pallplint, randsov, som man hade och har i idrottshallen i skolan. Landa ljudlöst. Hon bara, Lovisa, du kanske kan försöka landa lite mer på främre delen av foten och inte så mycket på hälen. Barfota. Ja, så som en elefant. Landa i 90 grader. Blickstilla.
Oj.
Och sen på kommando ställa sig upp. Allt var på kommando, så jag var tvungen. Här gick det inte att zooma ut i sin hotellsäng och tänka sig, jag slumrar en stund, utan allting var på kommando. Ready? 3, 2, 1, go. Ba-boom. Jag landar. Upp. Jag sträcker på mig. Step down. Kliver av plattan.
Oj.
Och det var det svåra. Att ha händerna fixerade. Landa i 90 grader. Blickstilla. Inte parera med armarna. Och 90 grader barfota i en enbenslandning. Det var svårt. Och sen upprepa allting på höger sida. De här tre skivstångsövningarna, de var inte så tunga. Det var hyfsat lätta vikter. Det var knäböj med stången bakom, frontböj med stången framför och frivändningar. Det var liksom så, och då tänkte jag så här, jag bara, men det här är vad då, att man måste ta 1,5 gånger kroppsvikten i knäböj. Det här var ju inte så jobbigt. Men sen när jag var i de här maskinerna, jag bara, det finns ingen normal, vettig, vanlig människa som står ut med det här. Jag tycker att jag är så tålig träningsmässigt. Kan pressa mig ganska hårt, men om jag bara, nej, jag vill härifrån. Jag måste lämna lokalen.
Gud, det låter helt vedervärdigt alltså. Allting.
Det var det. Och jag frågade sig, jag bara, står människor ut med det här? Och då viskade hon bara, det finns en person här på labbet som jobbar här som var tvungen att lämna maskinen. Jag bara, okej, pju. För då förstod jag att det inte bara var jag. Jätteintressant, men då berättade jag för henne så här, ja, men jag tycker att det är kul med tester. Jag tycker att det är roligt att ibland några gånger om året göra någonting som är lite mer extremt. Och så berättade jag att jag hade berättat för dig att jag ville göra ett konditionstest så småningom. Hon bara, vet du, vi jobbar med en löparstudie här på GH. Och så började hon berätta om det här och så kollade jag upp det. Men då visade det sig att få vara med i den här stora studien. Nu låter det här lite extremt. Jag måste kolla upp, eller så kan man göra det om man lyssnar nu på Träningspodden. Ett, man ska springa 30 kilometer i veckan.
Okej. Okay.
Jag ligger på 18. Så där missade jag liksom första grundkriteriet. Nummer 2, om man var kvinna, då skulle man springa milen under 40 minuter.
Ja, okej.
Och då blev jag så här nyfiken. Det här kan ju någon träningspodden lyssnare få kolla upp nu. Hur många på tjejmilen är under 40 minuter?
Ja, det är inte jättemånga, va?
Det är väl ett hundratal kanske. Så... då så här, fasen också, bommade på den. Men sen, jag har ju varit här varannan dag nu i över en veckas tid. Och när jag kom tillbaka då, en annan dag, då sa hon, vet du Lovisa, jag har pratat med min kollega och de gör en pilotstudie för den här stora studien. Och där kan du vara med. Jag bara... Så då ska jag få göra 3 tester. 1. Jag ska göra ett VO2-max-test. Alltså springa med mask på löpan. Alltså in i väggen.
Man Oj, vad liksom kul!
Till 100%. Och det har jag ju inte gjort. Nej, men jag var väl kanske 17-18 år senast jag gjorde det. Vi pratar 20 år sedan. Och när jag hör mig säga det till de här forskarna. Jag bara, jag var väl typ 17-18. Och de bara, det här blir intressant. Då kommer de också ta laktatprov. Det är blodprov, så man tittar mjölksyranivåer i blodet på olika nivåer. Alltså intensitetsnivåer. Och jag ska få göra, håll i dig nu Jessica, ett löpekonomitest med de nya superhemliga superskorna.
Va? Vad är det för skor?
De här elitlöparskorna som inte går att köpa, där skomärkena skickar sina högproducerade superteknologiska kolfiberskor och så vidare. De skickar dem till laboratorierna runt om i världen. Skorna testas och sen så försöker man hitta belägg och evidens för vad får man påstå. Hur mycket snabbare, hur mycket bättre löpekonomi får man med de här skorna?
Oj, vad coolt!
Och du vet, jag bara, och jag har ju råkat tjuvtitta. De sa bara, Louisa, du får inte titta in här. Men alltså, det finns en hylla med kanske 24-26 par skor i olika märken. Jag kan inte säga vilka märken det var. Men där de här skorna står uppradade för laboratoriemätningarna.
Vilken grej!
Skitkul! Och det tredje jag ska göra, det är någon form av ultraljudsanalys av hälsenan, där de ska mäta hållfasthet i hälsenan och titta på fotledsstyrka och fotledsstabilitet. För det är ingenting som ingår i den här knä biomekanikstudien som är den som jag precis nu har blivit klar med. Så att jag kommer typ vara på GH en gång i veckan fram till jul. Jag säger det, jag måste sluta mitt daytime jobb. Och
test, så då, testkanin på heltid.
Ja, då sa en av killarna som jobbar där i labbet, han bara, Louisa, du kommer vara Stockholms mest vältestade person. Aha. Och sen, håll i dig, igår så var jag där för att göra de sista testerna i den här knästudien. Så kommer det in en annan tysk, en kille som heter Lasse, pratar engelska, och då sitter jag på en monarkcykel, för det är så här standardiserad uppvärmning hela tiden, så jag har kört 10 minuter på en monarkcykel och sen har jag haft en sån här, så att jag måste hålla takten. Och då sa jag till Lilly, this is why I don't do body pump, för jag kan ju inte hålla takten. Men då kom han in och så berättade han så här, jo, det ryktas om dig här på labbet. Jag bara, jaha. Nej men Louisa, det är så svårt att få tag på vältränade kvinnor som vill vara med i studier. Och nu har vi hittat dig och du verkar vara väldigt testvillig.
Ja, det kan man säga.
Han pluggar medicin och han riktar in sig på ortopedi. Och han är väldigt intresserad av minimalistiska skor. Så han har fått massa minimalistiska skor, alltså barfota skor, från olika märken och tillverkare. Så han behöver ha en kvinna till för att han ska kunna publicera sin studie. Så då ska jag springa på löpband med barfota skor. Och som jag förstod det var massa olika typer av sensorer som ska fästas på kroppen. Och sen ska de mäta olika krafter och belastningar när jag får springa med hälisättning. Får springa och landa på mittendelen av foten och springa och landa på främre delen av foten. Och då ska de mäta hur det påverkar musklerna i foten och i underbenet. Och dessutom, det här var så roligt, när de satt och snackade hela den här stora delen av forskningen. Och de bara, alltså Louisa, du kommer få så många biobiljetter. Man får 2 biobiljetter per studie som man är med. Jag bara, det är bara därför jag är med. För att få mina biobiljetter.
Det är därför jag känner så här, du kanske inte ska quit your day job. För att bli lab rat. För det är svårt att handla mat för biobiljetter, om man säger så.
Ja, men gud, så här, USA kommer sina food checks. Kommer jag med mina biobiljetter och frågar tjejen på ICA, är det okej eller att jag kommer med...
Kan jag byta en mot en liten mjölk, tack?
Nej, men det som är intressant, alltså Hans bara, Louisa, varför gör du det här? Varför lägger du den här tiden på det här? Och det är, alltså, jag kommer hem och helt slut. Och då så säger han, vet du vad, det känns som att jag läser en mastersutbildning i testmetodik. Jag blir alltså jag lär mig så mycket om knästyrka, knästabilitet. Jag lär mig jättemycket om hur man lägger upp tester, olika typer av protokoll. Jag har fått en annan förståelse nu för isometrisk maxstyrka, alltså den styrka som du har när du bara ska stå still och ta i allt vad du kan, ingen rörelse. Det är jättesvårt att få till i ett vanligt gym. Jag har fått en ökad förståelse för olika typer av vinklar, till exempel när man kör sittande lårcurl eller liggande lårcurl, som är ju en riktig sån här sendragsövning. Det är så många som får sendrag i vaden eller sendrag i baksida lår. Olika typer av vinklar. Var är man starkast? Varför är man starkare i en viss vinkel? På ett sätt som är... Det är en enormt hög nivå, all den här datan. Och jag frågade Lille första gången, jag måste ju mingla såklart. Jag måste ju lära känna den här personen och förstå, varför har du flyttat från München till Stockholm och så hänger du runt i det här labbet och sitter och analyserar jätteavancerad data matematiskt? Och då frågade jag henne, är du här för matematiken eller är du här för idrotten? Och då sa hon, nej, sport och idrott, det är min grej. Den här svåra matematiken, den kommer liksom från sidan. Och det blir lite sådär, det blir kul för hjärnan. För att ofta när man träffar människor som är jätteintresserade av sport och idrott, alltså inte för att basha en hel grupp, jag kommer med mina fördomar nu, men de är ju sällan de vassaste matematikerna, eller?
Jag vet inte om jag håller med där. Jag tycker mycket med idrott är ju matematik liksom. Om du håller på en högre nivå, kanske inte om du bara är motionär, men på en högre nivå är det mycket som du ska räkna ut liksom. Vad kommer jag det här att ge för resultat? Svårt. Det är ju matte på något sätt.
Ja, men när jag läste biomekanik, alltså jag tror faktiskt att jag inte riktigt greppade. Jag tror att jag hade lite tur när jag klarade de kurserna, om jag ska vara ärlig. Men det är kul att förstå vad som driver de här människorna. De vill kunna undervisa på längre sikt. De vill kunna göra egna stora studier. De vill kunna föreläsa på konferenser. Och de är väldigt tidigt i sin karriär. Det här med att flytta från Tyskland till Sverige. Och hon berättade att nej, men vi står liksom utanför systemet. Så de kan inte söka studentlägenheter via Stockholms studentbostäder. De måste lösa sina boenden själva. De har inget nätverk. Då visar det sig att en av dem... Jag frågar så här, men hur står sig Sverige? Hur står sig GH internationellt? Vad har vi för typ av rykte när det handlar om idrottsforskning? Och då sa de... Ja, men, när GH har en ganska så ny stor laboratorieverksamhet. De har byggt ut och renoverat och har fått liksom en hög internationell standard. Men hon sa också att den stora attraktionskraften på GH, det är tydligen Tony Arndt, som är den som ofta uttalar sig när det är tidningsartiklar om de här nya superskorna, när det är sådär liksom, när man tittar på hur det kommer sig att folk, de här eliten, springer snabbare och snabbare, liksom, vad är det för faktorer som ligger bakom, då är han en av dem som uttalar sig ofta. Så han attraherar tydligen många internationella studenter som vill komma till GH för att jobba med honom. Och det var ju så här härligt liksom, att tänka att vara en sån person som attraherar människor från halva jordklotet.
Ja, verkligen. Gud, vad jag tänker på när du är faktiskt här på GH, att jag rotade i min mammas lådor igår och hittade just olika diplom från GH, för hon är ju nämligen utbildad där. Både simlärare och idrottslärare. Så att det var ju lite spännande. Det var ju ännu en koppling till GH. Och hon minns det med värme, kan jag säga. För hon är verkligen så här, ja, jag har ju bott i Stockholm. Jag har pluggat i Stockholm, vet du. Och jag var kvar där ett år. Och hon tyckte det var en kanontid.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Men det kan ju vara en dagsutflykt sen när hon har landat i Stockholm och åka upp och titta på den moderna GH.
Kanske åka och kolla när du gör något roligt test.
Det var skönt att ha henne som hejaklack.
Ja.
Men det är ju helt ointressant att, för de allra flesta att veta vad jag har fått för resultat på mina tester. Men jag skulle ändå vilja föra ett litet resonemang om någonting som upptar ganska mycket tankeverksamhet hos mig typ varje dag.
Mm. Berätta, berätta.
Jag började nämligen med att göra en DEXA-mätning. DXA, det är en form av röntgen där man scannar hela kroppen. Det är typ den mest noggranna scanningen som man kan göra. En vanlig människa kan inte bara googla sig fram till en DEXA-maskin och åka dit och boka en tid. Utan det finns på sjukhus, det finns på forskningsanläggningar och så vidare. Och det är ju det som jag tycker är kul. Sen när man får chansen, alltså, då tycker jag att man ska ta den. Och sen så fick jag då utskrivet papper av min forskningsassistent för att jag var nyfiken på siffror. Och en liten så här, för det första man ligger ju som ett dött kött känns det som. Man ligger på en brits i sport-BH och trosor. Det är ju... Han sa det när jag så här visade de här bilderna som blir. Det ser typ ut som röntgenplåtar.
Mm.
Då sa han, gud, man verkligen bryter ner... Man tror att en kropp består av känslor, upplevelser, erfarenheter, hjärnan, jättekomplex med massa tanke, alltså nervtrådar och så här. Och så ser man den här köttiga massan med skelett och... fettväv, och så tänker man, jaha, det där är ju bara en organism.
Ja.
Alltså, det blir väldigt så här...
Bara atomer och molekyler och...
Verkligen. Och det är ju lite intressant när man tar sig själv på så stort allvar och man jobbar med sin kropp i styrketräning och man tränar sin kondition och man jobbar med sina leder och så här. Och så ligger man där på britsen och bara, pluh, här är min kropp. Och nu tittar vi på vad den består av. Och dels det som är intressant då, det är så här, mäter ut massa olika typer av vinklar i skelettet. Alltså bredden på höftbenen i relation till leden där lårbenet går upp i höften. Nyckelbenens bredd och hur nyckelbenen sen förhåller sig till höftbenens bredd. Det blir massa olika typer av trianglar på den här röntgenplåten. Mäter skallen. Det här är lite kontroversiellt. Men till exempel, ja, 900 gram fett i hjärnan.
Oj.
Ja, lite stolt över det. Jag vet.
Är det bra? Eller jag vet inte.
Jag har ingen aning. Men jag var så här, jaha, ja, det blir lite pirrig. Nej, men det är ju helt irrelevant och jag vet inte varför den är med. Det kanske finns människor som har mer eller mindre fett inuti huvudet. Men hjärnan består ju mestadels av fett. Men... det som jag tycker är jätteintressant, och det här pratar jag med så mycket. Jag pratar om det med mina unga klienter, alltså mina ungdomar som är i tonåren, puberteten. Jag pratar om det med mina kvinnor mitt i livet. Jag pratar med kvinnor som är i klimakteriet. Jag pratar med mina äldsta kvinnliga klienter. Bentäthet. Alltså hur kompakt skelett som vi har. Benskörhet är en av samhällets mest kostsamma folkhälsosjukdomar. Och det drabbar ju i princip bara kvinnor. Alltså att vi får ett skört skelett som bara klarar låga påfrestningar. Kan leda till benbrott och framförallt vara en kvalitetssänkare senare i livet. Man börjar bryta ben och sen kanske man ändå ska leva 20 år till.
Mm.
Och som jag har fått lära mig, det kanske är så att forskningsrönen har ändrats, men jag har fått lära mig att det är framförallt fram till klimakteriet som vi kan jobba upp vår bentäthet. Och vi gör det med löpträning, vi gör det med styrketräning, vi gör det med hoppträning. Det är väldigt bra att man inte ligger på energiunderskott, utan att man ska ha lagom med fett, lagom med muskler och så vidare. Människor som är väldigt magra, väldigt stora delar av livet, tenderar till att ha en högre risk för benskörhet senare i livet. Och då var jag lite mallig. Då går jag runt och skryter. Det visade sig nämligen att jag har ett av de högsta värdena som man kan mäta i bentäthet.
Oj.
Ja, och det har faktiskt blivit en viktig motivation för mig. Det påverkar ju, minskar risken för stressfrakturer. Alltså att man klarar av att träna mycket utan att få stressfrakturer i fötter och underben till exempel. Men jag har kvinnor i min släkt och kvinnor nära mig som har problem med benskörhet. Och det är ett jävla pissigt sätt att behöva leva, för det påverkar vardagen. Man kan helt enkelt inte göra sånt som man vill göra för risken av att än en gång ramla och bryta höften eller bryta underarmen och så vidare. Så det var jag lite mallig för. Men det som jag skulle... Ja, berätta.
Nej, nej, nej. Jag bara tänkte att det är ett skönt besked att få. Du vet, jag gjorde ju det där gentestet. Ja. Man kollar sina gener. Och jag hade ju också... I mina gener så hade jag då väldigt... vad kallar man det? Hög bentäthet. Alltså att...
Ja, alltså då är det bra.
Ja, ja, exakt. Det är bra.
Bra.
Och jag har ju heller aldrig brutit något. Inte ens nu när jag trillade av den här hästen och trillade rätt på nyckelbenet. Då var det ledband som gick, men nyckelbenet, det sitter där det ska. Eller det gör det ju inte. Men det är inte av i alla fall. Utan det är liksom gjort av sten. Och jag tycker det känns så tryggt på något sätt. Känner inte du samma sak? Så här, att man känner ändå, men gud vad härligt. Jag behöver inte vara rädd för att något ben ska gå sönder när jag liksom gör saker till max. Eller om man trillar eller ramlar i trappen eller halkar ute på gatan så kommer jag förmodligen inte att bryta någonting.
Ja, men det är exakt så. Och jag tänker, det här måste ju vara en del av när man tittar på, ja, men till exempel Generation Pep eller Generation Pep som jag säger. Och om man tittar på hur fruktansvärt mycket jag har tränat genom livet. Jag vet inte vad jag har för genetik, men som sagt, jag har kvinnliga äldre släktingar som har råkat illa ut på grund av benskörhet. Men om man, okej, titta, alltså, en individ som tränar jättemycket och har gjort det hela sitt liv, och då ser man att det är jättehög bentäthet. Men om man tittar då på alla de ungdomar som är unga idag, som aldrig belastar skelettet.
Usch.
Nu, vad händer då om 60 år?
Nej, jag kände att jag fick ont i magen nu. För alla ungdomar.
Ja, och det är ju sjukt låg motivationsfaktor när man är 15.
Verkligen.
Att man säger att det är viktigt att tänka på hållfastheten i sitt skelett.
Nej, men alltså det gör man ju inte, tyvärr.
Men det kommer vara en avgörande faktor för livskvaliteten senare.
Åh, gud. Måste ut, slänga ut ungarna direkt, känner jag. Nej, men det är ju det där. Man har så otroligt svårt med perspektiv när man är ung. Det går inte att tänka sig att en dag kommer jag bli gammal. Alltså, det går inte. Man tycker att de som är gamla är bara, det är som en annan ras av människor. Det är liksom den gamla rasen. Men dit hör inte jag, för jag är den unga rasen. Gud vad skönt, kommer aldrig att bli som dem. Det tänker man ju verkligen när man är ung. Man kan ju inte någonstans, det finns ju liksom inte att man kommer att bli svag och gammal och börja skada sig och få ont liksom.
Nej. Och jag har faktiskt jättekul. Det har blivit så mycket mer föreläsningar för mig nu igen. Det är fortfarande en hel del online-föreläsningar. Men jag har också varit ute och på företag och på organisationer och sådär och föreläst. Och då var jag på försäkringsbolaget Folksam förra veckan. Mm. De sitter Folksamhuset som är lite grann av ett landmärke i Stockholm, precis i Skanstull. Och nu är jag lite nyfiken för att de har gjort en grej med sina fönster. Så varje december så gör de ett mönster med lampor på sina fönster. Så det har blivit så lite snackis, man vill se liksom, undrar vad det blir i Folksamhuset det här året.
Okay.
Det började för 5 år sedan. Och sen har det liksom byggts på, så att från att det var typ IT-avdelningen som satte upp adventsljusstakar, de så här ritade ut fönster i ett Excel-ark och så räknade de så här vilka fönster som skulle ha adventsljusstakar för att det skulle bli ett hjärta.
Ah, och, vad fint.
Ja, och nu har det blivit så stor grej. Så nu tror jag typ att det är så här kommunikationsavdelningen som har tagit över det här projektet. Men det är liksom, det är en fastighet som verkligen märks. Och kommer man söderifrån, you can't miss it. Men det är ett väldigt högt hus. Och de berättade då att de har haft en jättestor hälsoutmaning hela hösten. Och så de har haft ett poängsystem. Och det här var en så här kul form av hälsosatsning. För att Man kunde få poäng genom att gå ett visst antal steg per dag. Man kunde få poäng om man gymmade. Man kunde också få poäng om man till exempel delade recept med kollegorna. Mm-hmm. Man kunde få poäng om man var med på typ någon sån mindfulness-promenad. Det var liksom högt och lågt i de här poängen. Och en viss typ av poäng, det kunde man få om man kom till jobbet på morgonen och sen gick man alla trappor upp till en viss våning och sen gick man ner till den våningen där man skulle sitta och jobba.
Åh, bra idé!
Och då berättade en av de här tjejerna att hon hade... just det, så här var det. Jag berättade att jag hade varit på ett annat företag som också sitter i ett väldigt högt hus. För vi pratade om så här, hur man gör val baserat på hur miljön ser ut. För i det här höga huset, då kommer man in och så möts man i entrén av 8 hissar. Och det spontana då, det är ju att man vill ta hissen. Mm. Sen bakom en tung dörr så finns det ett trapphus. Men det ska ganska mycket till för att man ska öppna den där tunga dörren och börja gå trapporna. Man kommer vilja ta hissen för att det är det alternativet som presenteras främst för en. Men sen på varje våningsplan i trapphuset så var det 2 stycken värden som var uppmålade med jättestora, nu håller jag upp mina händer så det kanske är typ 1 meter om jag kan nå så långt, stora siffror uppmålat på varje våningsplan. Det ena var genomsnittlig energiförbrukning som du hade gjort av med för varje våningsplan som du gick. Mm. Och den andra siffran, det var hur mycket el du hade sparat genom att ta trapporna en våning istället för att åka hissen. Och då de sa, men gud, det där var ju intressant. Och då kom vi in på det här med när man väljer att använda el istället för egen kraft. Och då berättade hon på Folksam att hon hade gjort en regel för sig själv att hon fick aldrig använda dörröppnaren, den automatiska dörröppnaren, om hon kunde öppna dörren med egen kraft och hålla upp dörren dessutom för den som kommer bakom. Så nu har det här blivit en grej för mig att så här, okej, nej men Lovisa, inga mer dörröppnare utan jag ska sträcka fram handen, trycka ner handtaget, dra upp dörren mot mig, hålla upp dörren för den som kommer bakom. Så kan den, om den upplever att den behöver använda den automatiska dörröppnaren för att dörren ska hålla sig öppen. Men det var så intressant det här med att hur vi använder el för saker som egentligen skulle kunna göra med egen kraft. Mm, lite ja, challenge.
Men jag tyckte också att det var lite kul för det där liknar ju lite grann det som de gör i USA. Du vet, när man är i USA och tittar på en meny så ser du ju utskrivet hur många kalorier det är i rätten.
Just det.
Och det blir ju liksom... Jag både gillar och inte gillar det. För att ibland blir jag så här... Fasiken, det här är ju liksom hela mitt dagsintag. Nej, det får bli någonting annat, helt enkelt. Och då kan det vara lite tråkigt. Det kan vara lite gött ibland att bara, men jag tar det här goda. Och så försöker man säga alalalalala på hur mycket fett det är i det där egentligen. Vad man egentligen trycker i sig. Men på något sätt så är ju det också ett sätt att medvetandegöra. Gud, jag är så trött alltså. 3 timmars sömn kommer här i mitt ordförråd. Men i alla fall det ordet då. På samma sätt som om man sätter så här mycket bränner du om du går i de här trapporna och så här mycket el sparar du. Och det där tror jag är något som liksom triggar igång någonting inom människor. Att man får lite mer kunskap på något sätt. Då kan man bli lite peppad. Aha, okej, men då blev det plötsligt lite kul. Då blev det en sport. Eller typ när man sitter där och bläddrar. Aha, nej, men då väljer jag nog en sallad istället. För det här var bättre kalorimässigt på något sätt. Jag tror inte det är en dum idé. Det borde alla företag göra.
Jag kan ju bli lite provocerad när det är så här... det kan vara en meme eller det kan vara en scen i någon så amerikansk serie eller film så här, när du typ, ja men den där snickersen, då måste du springa på löpbandet i 40 ja. Minuter för att, då är jag så här,
nej, men det helvete, gillar
det är asgott, det är så gott med snickers, låt mig få äta den där snickersen. Men
nej, men då blir det mer ett hot, känns det som. Då är det mer så här, skit i det här för att. Jag tycker mer liksom informationen är intressant och så får man göra vad man vill med den informationen. Hade det stått på menyerna i USA så här, om du äter den här rätten så måste du springa på gymmet i 38 timmar i den här farten. Nej, men då hade man ju bara ruttnat totalt. Det är inte riktigt så jag menar, för det gillar jag inte. Inte när det, nu hotar vi dig liksom. Men just den där informationen, så här, om du går de här trapporna idag så har du gått så här många steg och du har gjort av med så här många kalorier. Då blir det ändå lite peppigt, då blir det en sport liksom.
Ja, exakt. Och istället för att det ska bli som en bestraffning, du måste springa på löpbandet i 38 minuter om du har ätit den här.
Exakt. Det gillar man inte. Bestraffningar gillar man inte. Nej.
Nej. Men så det här var ett litet sidospår, men jag tyckte ändå att det var lite intressant och det satte igång lite tankar hos mig. Så nu har jag en dörröppningspolicy för mig själv. Kanske är någon mer som nappar på den. Men det jag skulle komma till, och det här är lite grann att följa upp en gammal grej som vi pratade om i träningspodden för flera år sedan. Jag hade varit på yoga. Jag hade varit på ett yogapass. Och så kom jag hem till träningspodden och så berättade jag att yogaläraren hade sagt typ att nej, man får inte säga eller tänka att man har en bättre sida och en sämre sida i träning och i rörelser, utan de är bara bra på olika sätt. Mm-hmm. Eller att man inte ens behöver lägga någon värdering överhuvudtaget. Kommer du ihåg det här?
Nej, men jag kommer inte ihåg någonting.
Såklart.
Så. Ingen är förvånad. Men,
för att väldigt ofta så möter jag människor i gymmet som, om man är högerhänt så är man lite starkare i höger arm. Det kan vara så att om man ska göra 8 repetitioner så klarar man 7-8 på vänster och så klarar man 10-11 på höger. Och gör man en arm i taget i en biceps curl till exempel, då kanske man måste stanna tidigare på höger armen innan man har blivit trött om man ska göra lika många repetitioner på båda armarna. Eller så kanske man väljer att ha en tyngre vikt på höger så att det ska bli lika många repetitioner i slutändan på höger och vänster arm. Och i knäböj till exempel så är det ganska många som har, när det börjar bli lite tyngre vikter så kan det bli som en lite slingrande teknik där man ser att höften förskjuter sig om man tittar bakifrån i sidled. Så att man kommer över med mer tyngd på det ena benet, då ofta det starkare benet. Samma sak i marklyft när man börjar komma upp i tyngre vikt. Och på enbensövningar, till exempel utfall när man jobbar ett ben i taget eller split squat ett ben i taget, då kan det vara lite samma sak där, att man kanske orkar 6-7 repetitioner på ena benet men 9-10-11 på det andra benet. Och där är det ofta så att högerhänta människor, de är också högerfotade. Om man rullar en boll till dem, då kommer de stödja på vänster ben och vilja sparka med höger ben. Mm. Man stabiliserar med vänster och har en väldigt god motorik på höger. Känner du igen det här för din egen del?
Absolut.
Och att i basketen så blir du väldigt dominant på ena sidan, på vänster, för att kunna förflytta höger kvickt.
Ja, men så är det nog. Vänster är upphoppsbenet liksom, skjuta ifrån benet. Mm, sant.
Ja, just det. Upphoppsben och skjuta ifrån ben.
Mm. Det blir bra, det ju eftersom man liksom vill komma först med högen, om man säger.
Ja. Och tittar man på draken till exempel, alltså när man står på ett ben och sen så fäller man i höften och i princip placerar kroppen som ett T, där ena, där låt säga då vänsterbenet blir stödjeben, höger ben går rakt bakåt och överkroppen fäller så att man ser ut som ett T med överkropp och ena benet som taket på T.
Mm.
då upplever man ofta en ganska så stor skillnad när man sen byter till andra sidan. Och då kan det ju snarare vara så att det är rörligheten och balansen som är sämre eller bara annorlunda på det andra benet. När det är ett stort balansmoment i en övning. Och då har jag tänkt och trott eller resonerat att jag, i mitt fall då, jag är starkare på höger arm och jag tycker i spegeln att jag har större arm på höger. Jag är starkare i vänster ben. I split squat så skiljer det nästan 2-3 repetitioner innan jag har liksom kalibrerat mig, kanske till det sista setet. Men när jag nu gjorde den här DEXA-mätningen som är så himla noggrann, och nu ska jag läsa lite innan till på mina papper, då var det intressant att jag har, visst, jag har mer fett på höger arm men mer muskler på vänster arm. Mm-hmm. Och på underkroppen, då, visst, jag upplever mig själv starkare i vänster ben, men jag har mer muskler på höger ben. Men hur kommer det då sig att jag inte är starkare i höger jämfört med vänster än vad jag är? Och många människor tror och tänker att de ska träna upp den svaga sidan, att de ska bygga mer muskler på den sidan som är lite sämre i gymmet. Men nu visar det sig för mig till exempel då att nej, Lovisa, du har mer muskler på den svaga sidan. Varför kan man inte då få ut mer? Och då tror jag och tänker, för det här är det här jag försöker föra resonemang om när jag tittar på människor när de tränar och ser deras vikter och siffror och så vidare. Att det kanske inte handlar om hur mycket muskler man har, utan att det snarare handlar om hur man jobbar med nervsystemet. Hur man jobbar med greppen. Hur mycket balans man har i en ensidig övning. Snarare då än hur mycket muskelmassa som man har. För man kan inte riktigt se då på mig till exempel det här sambandet. Och det ska bli intressant om några veckor när jag får titta på mina siffror, när jag då har testat enormt noggrant skillnaden mellan vänster och höger i den här maskinen. För att det kanske visar sig att den tycker att jag är jämnstark på benen. Eller att den ser så här, ja visst, du har mer muskelmassa på höger, men den är ändå svagare än vänster på underkroppen. Och jag försöker se på människor när de tränar och bedöma, är det här någonting, den här skillnaden mellan sidorna, är det någonting som vi behöver fånga upp? Behöver vi göra en riskbedömning i de här differenserna? Är det någonting som kommer lösa sig av att den här personen nu börjar styrketräna? Eller den här personen nu börjar rörlighetsträna? Eller är det någonting som man bara kan låta passera? Vad tänker du som idrottare och med väldigt hög kroppskännedom?
Nej, men jag tänker att inte alla människor är lite obalanserat viktade, eller vad man ska säga.
Att vi inte är symmetriska?
Nej, jag tror inte att vi är det. Och det tror jag är helt naturligt. För att man använder ju inte båda sidorna likadant eller lika mycket, helt enkelt. Så att jag tror att det är helt naturligt, men det är säkert ganska bra att jobba lite grann med sin svaga sida, faktiskt. Men jag kan tycka att det där är lite klurigt ibland när jag är på gymmet och ska köra med vikter och sådär. Att om man ligger liksom på en vikt på ena sidan, det är inte alltid den andra sidan hänger med. Och då kan jag bli lite så här, ska jag liksom pushar det på den sidan för att det ska vara jämvikt, eller ska jag backa på den starka sidan för att det ska vara jämvikt? Så kan jag bli lite så här, fan, jag hamnar i valet och kvalet där. Kan jag tycka att det är lite klurigt. Förstår vad jag menar?
Ja, och som PT, då brukar jag passa på den sidan som inte riktigt hänger med. Så då brukar jag hjälpa till på vänster armen så att den kan göra lika många som på höger armen. Och
så det är ju du, lätt det tycker du är bättre då än att liksom backa i vikt på den starka sidan för att det ska vara jämnt?
Ja, åtminstone på de passen som personen kör med mig, vilket kanske bara utgör 20-25% av den totala träningen på en månad. Men när jag kör själv, eller om jag ska liksom pressa på en person att den ska liksom bli bättre på att pusha sig lite till när den tränar ensam, då får de göra kastet, jucket. Alltså du vet att de får liksom jucka upp vikten på vänster sida så att de kan göra excentriska, bromsande momentet några gånger till. Så man kanske orkar curla upp den på höger sida och så kastar man upp den på vänster sida. Och sen bromsa ner för att få lite extra stimulans excentriskt på den sidan som inte har hängt med.
Mm.
Den som blir trött först. Men jag tror att det inte finns några rätt eller fel. Jag tror att väldigt många människor styrketränar för att kompensera för att man är väldigt ojämlik i vardagen. Alltså att man styrketränar för att balansera upp all den här kanske högerdominanta aktiviteten som man gör under dagen. Oavsett om det handlar om att man sitter vid datorn med höger hand på musen eller att man bär barnet med vänster arm på vänster höft för att hålla höger hand fri hemma när man fixar med grejer.
Mm.
Och så styrketränar man för att ändå liksom få någon form av schysst balans i kroppen. Jag tycker till exempel att det är intressant att lyssna på människors löpsteg. Och när de springer med ett osymmetriskt ljud, alltså att man hör ena fotens landning mer än andra foten, alltså då kan jag fastna och stå och tittar och lyssnar. Och sen så tycker jag att det är kul att kolla på människors gamla typ uttjänta löpskor, titta på undersidan om de är slitna på samma sätt och är det hål på samma ställe i tyget på ovansidan. För det kan jag också säga som löpcoach bli fundersam på. Om en person springer osymmetriskt på höger och vänster sida, är det någonting som vi kan jobba med? Skulle det störa mer än gynna om vi börjar tänka mer på den andra sidan? Just nu jobbar jag jättemycket med höftlyft i gymmet med mina klienter. Höftlyft med stång, vilket ju typ är så här underlivskrossar övningen. Herregud vad den är obekväm.
Ja, och, ja. Fortsätt.
Ja, men antingen så kör man en sån här rulle på stången. Det tycker ju vissa är bekvämt. Och andra, de vill köra den tjockaste mattan och dubbelvika. Men så har jag insett att det handlar också ganska mycket om vad man har för än en gång, skelett. Alltså vad man har höftbenen. Om den här, liksom stångens placering, hamnar den på urinblåsan? Känns det som att den krossar livmodern? Det är ju inte en favoritövning alltså.
Nej, den är inte härlig, är den inte.
Men då har jag liksom en frågeställning nu till dem som jag gör höftlyft med stång på. Dels så kör vi inte så himla tungt. Vi kör 20 repetitioner. Och då vill jag att de ska reflektera över, känns det mest i baksida lår när du blir trött? Var svider det mest? Eller svider det mest i rumpan? Och då så här, första sättet, det var inte så jobbigt. Andra sättet, det kändes jättemycket i skinkorna. Eller det kändes jättemycket i baksida lår. Och i tredje sättet, då brukar det oftast kännas både baksida lår och rumpa. Men då kommer en andra frågeställning. Känns det likadant på höger sida, höger baksida och vänster baksida? Och för de allra flesta, nej. Det känns mer på höger sida. Och då har jag som tips till dem, och det här kan ju vara också då, till exempel för biceps curl, att de under övningen ska titta på vänster ben och tänka, precis som när du och jag jobbar med våra meditationer, kommer du ihåg det, när vi ska så här, höger stortå, höger häl. Att man tänker allting på en kroppsdel, så känns det mycket mer i den kroppsdelen, fast man bara ligger helt blickstilla. Så då jag tänker att de ska tänka jättemycket på bara vänster sida, fast de gör rörelsen symmetriskt.
Ja, det är spännande det där faktiskt. Två grejer tänker jag på. Jag tänker på dels i iPhone-appen så finns det ju en hälsoappen, men jag tror man måste ha klockan då. Om man har Apple Watch så kan man ju mäta om man har symmetrisk gång eller inte. Det är skönt att man alltid kan vända sig till klockan för den har koll på precis allt. Och har man för mycket asymmetrisk gång, då kanske det är någon skevhet som man bör kolla upp. Liksom. Vad är jag snedbelastar här? För det kommer man förmodligen att få problem med. Och sen tänkte jag på en annan grej på gymmet. Vad var det? Jo, jag tänkte på det att jag har ju frågat nu när jag inte riktigt kan träna min höger arm / axel. Så har jag frågat så här, sjukgymnast och andra, ska jag bara skita då i vänstersidan för att det kommer bli så skevt? Men det tyckte de inte att jag skulle göra, utan kör på vänstern, alltså fortsätt träna den, för att du kommer ändå att bli snett musklad, och då är det väl tråkigt om du måste bygga upp båda armarna istället för bara en.
Så,
så jag jobbar just nu på med vänstern och tänker att det kanske är bra för min vänstersida att den blir lite starkare, för den släpper ju efter lite grann. Jag är ju mycket starkare i högern. Så att det kanske ändå är något positivt, om man nu får se det positivt. Men jag fick faktiskt positivt besked, Lovisa. Det går så snabbt i svängarna här med min axel, så att jag tror att jag pendlar så mycket i träningspodden och folk fattar absolut ingenting. För jag var ju så deppig förra veckan och var bara så här, jag måste få operation och det här är katastrof och bla bla bla. Så var jag till en annan ortoped på Sofia hemma, att han är otroligt duktig och jobbar mycket med just idrottsmedicin, idrottsskador och mycket axlar och knän. Han är på Karolinska institutet och liksom välkänd i branschen, som att han är en av de absolut bästa. Så det kändes ju jättebra att jag lyckades få en tid där. Och han sa till mig att han bedömde skadan som mitt emellan 3 och 5. Inte en helt klar femma, utan mitt emellan 3 och 5. Han tyckte nyckelbenet rörde sig inte fram och bak, utan mest upp och ner, vilket var bra. Och han sa till mig, den operationen som du hade kunnat göra, den ska man göra inom 7 dagar. Och det var en helt annan operation än jag fick höra om på Sankt Göran. Utan det här var tydligen en operation där man kunde sy fast ledbanden på något sätt. Och då kommer de i bästa fall att växa ihop och bli ett nytt ledband liksom, som blir starkt som det förra och som orkar trycka ner nyckelbenet i position. Så att den operationen hade jag ju väldigt gärna velat göra, men det hade ju gått mer än 7 dagar och då kan man inte göra den, för att då blir inte resultatet så bra tydligen. Jag kan ju inte så mycket medicin så jag vet inte varför, men så var det. Och då sa han, och därför kan man lika gärna vänta. Jag skulle inte råda dig att operera, utan testa med sjukgymnastik. Det är mycket möjligt att det blir lika bra eller bättre med sjukgymnastik än operation. Men om jag ska operera sen, då var det en helt annan operation än den som de gör på Sankt Göran. Och sa han, den operationen är lite förlegad. Vi gör inte den så mycket. Och då kände jag plötsligt så här, oj, man tror ändå, man litar ju blint på sjukvård. Man går dit och tror, men de vet bäst. Och som Patrik alltid säger till mig, men lyssna på läkaren, för läkaren vet. Läkaren vill ha koll på sånt där. Och så bara, nej, de tycker inte alls likadant alltid. En läkare kan säga en helt annan sak. Och de kan hålla på med olika operationsmetoder. Och om någon presenterar det som att det här är enda alternativet som finns, så behöver det inte alls vara så. Då kan du gå till en annan läkare som säger något helt annat. Men nu har jag valt att lita på honom här. Och han sa till mig, det som är trasigt i din axel, det är redan trasigt. Det kommer inte att läka ihop. Ledbanden som har gått av, kommer inte att växa samman. Du behöver inte vara rädd för att göra någonting med axeln. Så det enda som avgör vad du gör, det är smärta. Får du för ont, skit i det då. Och gör det inte ont, kör på. Och han sa också så här, du kan göra vad du vill. Alltså, kontaktidrott, vad du vill. Men alltså, det kommer ju att göra ont. Så att jag skulle rekommendera att du kanske väntar 3 månader innan du spelar basket och sådär. Men pallar du smärtan? Absolut. Kör på. För du kan inte ha sönder någonting mer. Det som är trasigt är trasigt. Och det var så skönt att höra.
Och då var det precis som att, du vet, jag har gått runt där med min axel som en liten glasbit, för att det förra beskedet jag fick var ju, var så stilla du kan, för att du, när du rör dig så drar du i det som läker och river upp det hela tiden, det kommer ta mycket längre tid. Och så bara får man ett helt annat besked så här, men, ja, men nej, det spelar ingen roll, börja med sjukgymnastik idag, du ska inte vara stilla med armen. Nähä. Och då var det precis som att, nej, men jag har lite mindre ont här nu faktiskt. För att jag hade gått runt och var så jäkla rädd om axeln. Du vet, så fort jag kände det minsta lilla drag i den så var det så här, nej, nu drar jag upp det igen. Nu drar jag upp det igen. Så att det var väldigt positivt besked. Sen kanske jag måste operera i slutändan ändå. Det vet man ju inte. Men på något sätt så behöver jag inte känna att jag måste jaga en operation. Utan nu var det mer så här, kom tillbaka i februari om du fortfarande har besvär. Men jag tror inte att du kommer att ha det. Men har du det så kom tillbaka då. Så just nu är det väldigt positivt här kring min axel. Och jag har satt igång med lite sjukgymnastik och har liksom hopp om att det kommer bli bra. Men visst är det sjukt vad olika de kan säga.
Ja, och det är ju det här som är... Alltså, man måste själv känna att den planen som läggs upp är en plan som passar en själv. Och när man har vant sig vid den tanken så är nästan det skönaste. Att nu har jag en plan som funkar för mig snarare än att hatta fram och tillbaka eller att inte vara övertygad själv om att det här är rätt väg för mig att gå.
Nej, men precis. Och när man då landar i att ja, men det här känns bra. Det här är ändå en plan som jag gillar. Då känns det skönt. För det, han sa också så här, min ridlärare vägrar låta mig hoppa innan läkarna har sagt att det är okej. Så då frågade jag honom då, när kan jag hoppa igen? Är det farligt för mig att ramla av? Och det var så jävla skönt svar. Han bara, tja, om du ramlar av så kan du få en ny skada. Men den här, och det kommer att göra ont, men den här skadan som du har nu, den kommer inte bli värre av det. Men du kan ju få en ny skada, absolut. Det kan man ju alltid få när man ramlar av. Men jag tycker du kan hoppa när du känner att det känns bra.
Och det är krass.
Ja, okej, det var väldigt krasst. Ja, du kan ju skada någonting annat typ. Men det här, det är vad det är.
Ja, it is what it is.
It is what it is. Och det kommer inte att bli varken bättre eller sämre beroende på vad du gör. Utan det är vad det är. Och det är också någon slags skön acceptans i det. Så här bara, ja, okej, de växer inte ihop. Så här är det. Och också det här, nej, men den där knölen kommer du ha kvar. Så där kommer du se ut. Man bara, ja, okej, ja, nej, men då är det väl så då. Vi kör på det.
Åh gud, vi håller tummarna, Jessica. Jag vill så gärna att det ska bli bra för dig.
Det vill jag med, Lovisa. Det har varit mycket den här hösten nu. Alltså, eller den här hösten, den här november. Hur kan det ens hända så mycket på en månad som det har gjort för mig den här november? Jag vet inte. Men jag är less på det. Jag vill gärna ha ett händelsefattigt liv med rutiner nu. Tack, jag tar gärna tillbaka det. Ögonaböj.
Ja, och nu är det dags att avsluta veckans avsnitt av Träningspodden. Nu ska vi kavla upp ärmarna och ge oss ut på uppdrag.
Nu kämpar vi, Lovisa. Kämpa ni andra också, kör hårt. November är, när ni lyssnar på detta, slut! Tack och lov! För det har varit en riktig pissmånad. Men nu kastar vi oss in i julmyset, hörni. Ha nu en riktigt härlig helg så hörs vi igen om en vecka.
Puss och kram!
Hejdå!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.